Det finns ju platser som man känner att när man är där så är man så nära himlen som man bara kan vara. Till exempel att första bänk bredvid bröderna Wendefors, när de stämmer in i stämsång i psalmsången, då känner man det här, så här låter änglakören i himlen. Man sitter bara och njuter. Eller jag har en otroligt viktig för mig, eller som blev viktig för mig för 20 år sedan, som man lite allt för sällan återvänder till. Men när jag återvänder dit så är det en fantastisk plats där man, alltså det räcker att man har bilen ut och man liksom närmar sig, man ser träden och man ser sjön som närmar sig. Och så ser man slottet Bjärka-Säby som ligger utanför Linköping. Och så känner man att man här finns. Jag var där för en månad sedan under retreat och det är fantastiskt. Att bara få åka iväg och få allt serverat. Det var himmelsk frukost, det var gudomlig lunch och det var en fantastisk kvällsmat. Och det, ja men man fick hur mycket kaffe och te och fika som helst däremellan. Och så gick man alla liksom svävade en halv meter ovanför marken för att man var så liksom på en sån helig plats. Hemma har jag svårt att sova, men här var kudden så inbädd och så helig att liksom problemen somnade innan man ens hade liksom kommit in i rummet. Och jag har aldrig sovit så gott. Vet ni förresten vilket djur som är tröttaste djur som har liksom svårast att vakna upp på morgnarna? Det är snoshörningen. Ja, humorn har inte blivit bättre det här. När jag närmar mig Jakob i den berättelsen i första Mosebok som Johanna läste, så är det ju något helt annat när vi möter Jakob. Han är liggen ute i öknen. Han har en sten som kudde. Han är på flykt, han är trött, han är stressad. Det finns inga hotell, det finns inga... Han lägger sig på marken med en kudde, sten. Men ändå så verkar han sova gott. Han har den här drömmen. Och när han vaknar så säger han: sannligen Herren är på denna plats. Och jag visste det inte. Det här året så är den här församlingen 120 år. Det är 120 år den här församlingen bildades. Så jag tänker att alla tillfällen att fira, det ska vi ta tillvara på. Så i februari så kommer vi uppmärksamma det. Så ni som var med den tiden, ni får ju gärna liksom berätta hur det var, hur tankarna gick. Och inför den 120-årstiden så har jag liksom lite extra läst historien och läst på, ja men de som pionjärerna, de som var med. Jag tycker det är fascinerande med historia, men inte bara av nostalgi utan för att försöka fånga upp någonting. Vad var det som rörde sig? Vad var det de fick vara med om som gjorde att de bestämde sig: vi måste bilda en församling. Vi måste ha en plats till där vi kan fira gudstjänst, där vi kan uttrycka vår bön, vår lovsång, vår tillbedjan. Vad var det som deras hjärtan? Vad finns det hos dem som också vi kan fånga upp i den tid som lever i? Inte för att kopiera, men att försöka fånga det som brann i deras hjärtan. Och jag skulle vilja den här förmiddagen dela några tankar. När jag tänker på Guds boning, Guds hus, församlingen, kyrkan, drömmen om församlingen. Och jag vill börja i öknen hos Jonas, när han har den där drömmen. Han vaknar upp till den erfarenheten att Gud finns på denna platsen, även om jag visste det eller inte. Han var i ett läge där de flesta av oss skulle tänka: Gud, vi vet inte med det här. Vi måste fixa lite. Låt oss ta allt det här någon annan gång. Men just där och då så mötte Gud honom. Han gjorde den här erfarenheten. Han fick se en öppen himmel och han förstod att detta var en helig plats. Det säger man är någonting om att Guds närvaro inte är på något sätt beroende av vår ordning. Men att vår ordning, att vår struktur och våra liv är totalt beroende av Guds närvaro. Det är Guds som är den totala skillnaden mellan Guds hus och ett vanligt hus. Jakob säger, Herren är på denna plats och jag visste det inte. Gud, han var redan där. Jag ber ofta i alla fall att Gud ska komma. Vi väntar och vi ber och vi längtar. Och det kanske är en korrekt och rätt bön, för vi längtar efter mer av Gud. Men kanske vi också behöver inse och vakna upp då att Gud redan är här. Att vi också behöver börja tacka Gud för att han redan är här och han har varit här hela tiden. En erfarenhet att möta Gud. Han är redan här. När Jakob möter Gud så förändras platsen. Det är samma mark, det är samma sten, det är samma öken, det är samma Jakob. Men nu säger han, detta är Guds bon. Det betyder att det är Guds närvaro som gör den totala skillnaden. Det är Guds närvaro som gör det vardagliga heligt. Det är det som gör det tillfälliga betydelsefullt. Och som gör det ofullkomliga och förvandlar det till något vackert och något heligt. Och en mötesplats mellan himmel och jord. När jag läser Bibeln så är Guds närvaro aldrig någon meny eller något tillfall. Det är själva grunden, det är förutsättningen. Men det är också målet och det är längtan, det är drömmen. Det är det vi längtar efter. I andra Mosebok så säger Mose till Gud, själv gå med oss, låt oss inte dra upp härifrån. Han säger, utan din närvaro Gud, då vägrar jag gå en enda meter till. Kanske det är också en sund hållning för en församling. Gud, utan din närvaro, utan din ledning, utan att du är här, så vägrar vi gå en enda meter till. Visa oss var du är. Låt oss följa dig. Låt oss känna ditt hjärta. Låt oss vara med och välsigna det som ligger på ditt hjärta, Gud. Men det säger mig också någonting om att nu Guds hus börjar med Guds närvaro, så sitter ju inte den fast i de här väggarna som vi kallar Norsjö missionskyrka eller vilken kyrka du tillhör. Guds närvaro ligger ju i människorna. Det betyder att Guds närvaro följer med oss hem. Det följer med oss till skolan, till arbetet, till fritiden, i köket. Det vardagliga blir heligt. Inte på något sätt sitter Guds närvaro och är låst inom de här fyra väggarna. Utan Guds närvaro är någonting vi bär med oss den mesta tiden av våra liv. Inte bara på söndag förmiddag. Gud, jag vill inte gå en enda meter utan dig. Sen när jag tänker och drömmer om församlingen, så är grunden en församling präglad av Guds närvaro. Det andra har utan någon slags rangordning. Så är det en församling där andens gåvor är i funktion på ett helt naturligt och normalt sätt. Paulus skriver till korinterna i första Korintsebrevet att hos var och en visa sig anden så att det blir nytta. Hos var och en, det måste ju innebära alla. Återigen, när jag läser nymentet så är ju andens gåvor ett normalläge i ett levande Guds hus. Någon sa, eller så drömde jag det, eller så fantiserade jag, att en församling utan anden, det är som en kyrka utan kyrka, för det går. Men någonting saknas. Jag sneglar bort mot Annika Blomgren och hon nickar instämmande. Gåvorna ges för det gemensammas bästa, att bygga upp, att hjälpa, att peka på Jesus. Det har missbrukats. Men inte så får vi inte lägga bort det. Men vi bör förstå att om andens gåvor inte leder till mer kärlek, till mer nåd, mer Jesus, då har vi liksom tappat och förlorat poängen. Paulus säger, sträva efter dem, längta efter dem, be efter dem. Men gör det i kärlek och använd dem i kärlek. Vi kan känna olika beroende på vilken undervisning och vilka erfarenheter vi med oss av den helige ande, av andens gåvor. Ofta kan vi säga att jag inte är värdig, jag inte är perfekt. Vi måste fixa i ordning lite grann. Men gåvorna handlar aldrig om att man ska vara perfekt eller egentligen om att man ska känna sig redo. Det handlar om att man är villig, att man vågar ställa sig tillgänglig. Gud använder de som är villiga, de som säger Gud använd mig. Inte för att jag är något särskilt, men utan jag vill vara med. Gud använd. Jag längtar efter att de andliga gåvorna ännu mer ska få vara i funktion på ett naturligt sätt. Att vi ber för varandra naturligt, att vi delar ord, hälsningar, vittnesbörd utan att göra det så dramatiskt. Men kanske framför allt att vi faktiskt förväntar oss att Gud är här och att han vill tala till oss. Jag tror att anden och andens gåvor är totalt nödvändiga för att ett Guds hus ska vara en levande, Jesuscentrerat hem för många människor. Ett andligt hem. Det tredje som jag tänker på en församling, en kyrka, det är en generationsförsamling där alla generationer finns, där alla generationer får vara i funktion, där alla generationer finns och får vara med. Bibeln talar om församling som en familj. I Joel i gamla testamentet så skriver på söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, era unga män ska se syner. Varken i det här sammanhanget eller i något sammanhang ser jag någonstans om att det ska finnas en konkurrens bland generationer, mellan ung och gammal. Istället läser jag om generationer som står sida vid sida, axel mot axel, som är med och bygger tillsammans. Aldrig kan det handla i Guds hus, i en församling, om att det är unga eller äldre. Det måste alltid vara både och. Men kanske på olika sätt. Generalisera så tänker jag att yngre, de bidrar med mod, med kreativitet, med framtidstro, med att ställa frågor som vi andra kanske inte tänker och frågar, men som tvingar oss att tänka nytt, som tvingar oss att tänka annorlunda. Äldre bidrar med uthållighet, med visdom, med lite perspektiv på livet och tron. Med berättelser om hur Gud har varit trofast och stått fast genom ett liv som både gått upp och ner. En församling som saknar det ena blir obalanserad. Utan unga så stelnar församlingen. Utan äldre så tappar vi rötterna. Vi ska vara ärliga att det kan vara rörigt att vara en generationsförsamling. Vi tänker och tycker ibland olika. Men jag är övertygad om att en tyst, perfekt, organiserad församling, bara en generation, det är en församling som inte växer, som inte är levande. När jag läser Bibeln så läser jag om hur tron förs vidare genom människor, genom generationer. Mose hade Josua, Elia hade Elisa, Paulus hade Timoteus. I en generationsförsamling där alla generationer finns och får unga se tron i vardagen. Äldre får dela både segrar och misslyckanden. Jag skulle utmana och uppmuntra oss var och en att ta en fika med någon du inte brukar ta en fika med. Ta ett samtal med någon yngre eller äldre. Hör av dig till någon och säg jag ber för dig. Kanske är det den viktigaste lärjungaträningen vi har att göra. Att vi på riktigt vågar mötas aktionerna. En fara för generationsförsamlingen, det är jämförelser. Där vi fastnar i tankesätt som att det var bättre förr. Eller att de äldre förstår inte. Eller att de unga, de vill förändra allting. Det gör att vi tappar fokus. Istället så bör vi fråga varandra, vad har Gud lagt på ditt hjärta? På vilket sätt har Gud varit med i ditt liv? På vilket sätt är Gud med i ditt liv för att kunna välsigna andra? Jag tror att när unga får vara med och drömma och får liksom använda sina gåvor, när de får vara med och välsigna, då byggs Guds hus stabilt. När erfarenhet möter framtid, då är det en mötesplats, en plats där Guds ande kan röra sig fritt. Församlingen är aldrig en plats eller gammal. Det är en levande församling för alla människor i alla åldrar. Det fjärde jag vill se när jag ser församlingen, det är en diakonsamling. Där vi liksom får ta på oss blåstället eller arbetskläderna. Ett tron får bli verkstad. Diakoni, det är ju evangeliet i praktiken. Jesus, han gick runt och predikade Guds rike. Men han stannade också upp. Han såg den blinde, han rörde den sjuke, han åt med den utstötte. Han gjorde teologi med sandaler på fötterna. Ett av mina favoriter bibelställen är Matteus 24. Det har ni gjort för en av dessa mina minsta, det har ni också gjort för mig. Jesus, han finns inte bara i nattvarden, i lovsången, i tillbedjan. Han finns också i den ensamme, i den hungrige, i den som behöver bli sedd. I Apostlagärningarna 2 ser vi en församling som delar vad de hade. Man såg behoven, man tog ansvar för andra. Man hade ett vakat och öppet hjärta och såg. Och man tog hand om varandras både till ande, kropp och själ. Återigen så tänker jag att en diakonal församling, en vardagsdiakoni, inte behöver vara så där jättedramatisk. Det kan vara att lyssna färdigt i ett samtal, stanna 5 minuter extra hos någon. Att på riktigt fråga hur mår du? Att plinga på hos grannen och fråga hur läget är. På något sätt handlar det ju om att göra det självklart, med att göra det i Jesu kärlek. Det kan ibland vara obekvämt, men en kärlek som aldrig kostar förändrar ju sällan någonting. När tron får arbetskläder, när tron blir synlig, blir också Guds hus synligt, Guds boning och himmelriket. Inte bara på söndag förmiddag, utan i vardagen när livet levs som mest. Det jag vill skicka med när jag tänker på församlingen, det är en bedjande församling. Om man frågar en församling vad som är viktigast, så kommer ju oftast gott kyrkfika först. På tredje plats kommer oftast en lång predikan. På andra plats kanske bönen och tillbeden kommer. Frågan är ju om vi bara pratar om bön eller om vi är en bedjande församling. Det är inte samma sak. Återigen i Apostlagärningarna 2, när vi möter den första församlingen, så sägs det om den att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, vid brödsbrytelserna och bönen. Bönen var liksom mot i allting de gjorde. De bad och Gud rörde på sig. Vi kanske lever i en tid där resurserna finns mer än någonsin. Men kanske vi längtar ännu mer än någonsin efter kraften. Resurserna finns, men kraften saknas. Allt för ofta ser jag bönen som reservt på bilen. Man kör på som vanligt, men när någonting går fel, då stannar man upp och säger, nu får vi be. I Apostlagärningarna 2, i Bibeln, liksom genom hela Bibeln, säger bönen att bönen är ratten, det är bromsen, det är gaspedalen, det är motorn, det är grunden, det är allting. Jesus drog sig undan gång på gång för att be. Han bad för viktiga beslut. Han bad innan under skedde. Guds son behövde be. Då tänker jag att vi också behöver be. En bedjande församling, det är inte en församling där man måste be högt och länge och mest teologiskt korrekt. När vi på riktigt vågar höja rösten både tyst och högt, men vågar liksom säga, Gud, jag orkar inte längre. Jag behöver din hjälp. Gud, visa vägen. Gud, inte en enda mängre går jag utan att du är med. Bön handlar inte bara om att tala till Gud, utan också att lyssna. Så därför tänker jag att en bedjande församling, det är också en församling där vi får stanna upp. Vi får bli stilla i utrymme för andens tilltal. Vi får skapa plats för att vara en mötesplats mellan himmel och jord. I bönen så påminns vi om att vi är människor och att Gud är Gud, och att lita och tro på honom. Och jag är övertygad om när Guds folk ber, då rör sig Gud. Då rör sig himlen, då förändras hjärtan och Guds hus byggs och blir. Så för mig handlar Guds boning, Guds hus, församlingen, kyrkan om att Jesus är i centrum. Det handlar om att anden får utrymme att kunna verka. Det handlar om att människor får växa, att få våga ta steg. Att våga pröva sin tro. Att få våga prova de där gåvorna som Gud har lagt ner i ens liv. Det handlar om att vardagen kan få bli helig. Ens vilja får ske på jorden så som i himlen. Att Guds ord får bli verklighet. Att Gud, det som Gud har lagt ner i var och en av oss, att han får använda det fullt ut. Men framför allt så tänker jag församlingen som en plats, som ett utrymme för Guds närvaro. Att vi får vara så och göra samma erfarenhet som Jakob fick göra, finns på denna platsen och den blir helig. Att Gud liksom är närmare än vi tror. Låt oss be. Gud, vi tackar att du är här. Vi tackar dig för att du oftast är närmare än vi tror. Herre, öppna våra ögon så att vi ser din närvaro i det vardagliga, i det sköra som är livet. Herre, gör oss till ett Guds hus där du är i centrum, där din ande är fritt. Herre, lär oss att be, lyssna och följa dig. Herre, jag ber att du på ett särskilt sätt ska välja våra generationer, alla människor från den yngste till den äldste. Herre, jag tackar dig för de gåvor som du har lagt ner i var och en av oss. Låt dem få blomma ut och få vara i funktion ännu mer. Herre, välsigna var och en av oss och våra liv och det som är vår vardag. Och Herre, jag ber att vi inte ska få gå en enda meter utan dig. Amen.
Nu ska vi gå in i en stund av bön. Och det är flikalen. Ljusbäraren är tänd. Om man skulle vilja tända ett ljus.